Vad kan Finland och Sverige lära sig av Ukraina och deras försvar mot den ryska ockupationen i Svarta havet? För saken är den att medan Ukraina just nu i alla fall håller sig på defensiven på land så har det gått desto bättre till sjöss. Och de här framgångarna de kan spela en avgörande roll i både kriget i Ukraina men också för Östersjöländerna i framtiden när vi funderar lite på hur vi ska bygga vårt försvar mot ett allt aggressivare Ryssland här i våra trakter. Du lyssnar alltså på Nyhetspodden, jag heter Thomas Selén och jag har med mig Niklas Granholm som är forskningsledare här vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Hej och välkommen Niklas.
Tack så mycket.
Vi ska alltså prata om Ukrainas strid i Svarta havet och kanske lite vad vi kan lära oss av den här nyhetspodden idag. För vi har ju under de senaste 2 åren sedan Ryssland invaderade Ukraina hört mycket om striderna till lands som flödar fram och tillbaka. Men samtidigt så utkämpas alltså också kriget i Svarta havet i söder som är minst lika viktigt för Ukrainas framtid. Niklas Granholm, vilken skulle du säga är den största vinsten för Ukraina i Svarta havet so far om vi säger?
Ja, det är flera steg i det här, men jag tror det viktigaste är att man lyckades avvärja den hotande amfibiska landstigningen som Ryssland hade planerat från februari 2022. Och sen så lyckas man ovanpå det häva den sjöblockad som Ryssland de facto hade satt upp. Och i ett tredje steg så lyckades man få igång den sjöburna exporthandeln igen då. Och det här var ju väldigt viktigt eftersom Ukraina är en av världens största exportörer av spannmål. Just det. Så det här är ju ganska omfattande fördelar och framgångar som då den ukrainska marinen har haft i Svarta havet. Och det här har ju kommit i bakgrunden ganska mycket i analysen av kriget enligt min mening. Ett av Rysslands krigsmål var ju att man skulle dels störta regimen i Kiev men återupprätta ett imperium i Ryssland. De målen har inte ändrats när det gäller Ukraina. Och en del av det här var att då skulle man underkuva Ukraina genom att beröva landet tillgång till Svarta havet. Det finns ett ytterligare steg i det här också, att Rysslands mål som jag ser det, det är att man också önskar ta kontrollen över Svarta havet och dominera där. Och det här kopplas ju sin tur till mål till rysk marin närvaro i östra Medelhavet och den roll man vill spela i Mellanöstern.
Så i princip så har vi haft en situation där Ukraina haft en egentligen lika desperat läge som man hade till lands, men man har alltså helt lyckats vända det och liksom återställa kontrollen åtminstone delvis över de områdena som är viktiga. Vad är det som gör att Ukraina är så pass framgångsrik i Svarta havet?
Ja, det är väl flera saker det beror på. Dels är det väl det som har att göra med att man har kniven på strupen. Man måste göra någonting bra och det måste gå väldigt fort. Och sen så tror jag det finns såna här bakgrundsfaktorer som att medan Sovjetunionen fanns så var ju Ukraina till stor del en del av Sovjetunionens vapensmedja. Så det fanns ett tekniskt kunnande och finns ett tekniskt kunnande när det gäller att ta fram nya vapensystem. Och sen verkar det som om de också har varit väldigt innovativa när man sätter ihop olika typer av teknik och taktik här. Just de här obemannade ytfarkosterna, sjödrönarna kanske man kan kalla dem. Jag har sett 6 eller 7 olika versioner av de här, generationer av de här som har kommit fram. Och den första som dök upp då hösten 2022 i oktober där, de såg ju lite grann som man har spikat ihop dem ganska snabbt. Och det var inte speciellt snygg finish och sådär och lite klumpiga sådär. Men efterhand så kommer det nya generationer som blir mer och mer avancerade i de här sammanhangen. Och må få längre räckvidd och bättre effekt. Så att det är en kombination av räckvidden och att man lyckas styra de här också med satellitstyrning sannolikt också. Så att man kan använda sig av det kan ha varit del av Musks system, Starlink till exempel, diskuteras i de här sammanhangen. Men just tvånget att göra någonting väldigt snabbt och teknisk bakgrund och förberedelser. Och uppenbarligen så har den ryska marinen inte något svar på det här. Alltså det är fortfarande så att man inte klarar riktigt att hantera de här vapensystemen som man har. Då. Mm.
Vad är det beror på då förresten? Varför är ryssarna så pass inkapabla att försvara sig?
Ja, säg det. Alltså, jag tror att det har att göra med en kanske från början i alla fall en väldigt tydlig underskattning av motståndaren. Ukrainarna var helt enkelt bättre på det här än vad man hade räknat med. Och sen är det då kombinationen av teknik och taktik och lite smartness och innovativa system här, att man tänkte annorlunda. Sen ska jag väl lägga till en sak till också som kan spela roll, och det är någonting som inte riktigt går att komma åt och analysera. Och det är västligt underrättelsestöd här. Alltså ganska tidigt så antyddes det att man stödjer Ukraina med underrättelser om var de ryska enheterna finns och vad de har för sig. Det där vet ukrainarna en del själva om också, men jag tror att de här långräckviddiga systemen, signalspaningen och annat som man kan ha sammanställs till en bild som läggs över till Ukraina i kanske i realtid, men sannolikt också i nära realtid, så att man, de knappa resurser som Ukraina har använder man då på ett så effektivt sätt som möjligt. Så det kan också ha varit en faktor som spelat stor roll här, tror jag.
Jag har förstått till exempel att man använder väl ganska långt västs satellitkapacitet för att hitta minor till exempel som placeras ut snabbt av ryska flyg till exempel.
Ja, det kan vara sådana saker som har spelat in också. Jag tror att den här minspaningen då har en väldigt viktig sak i sammanhanget här också. Det är ju ett antal hundra miner som har hittats och neutraliserats här. Både sådana som Ryssland försöker lägga ut med flyg och sen är det också kanske en del ukrainska mineringar som har lagt ut i en defensivt syfte som har slitit sig och drivit ner med strömmen och hamnar då i farlederna längre söderut. Så det finns olika aspekter på det här. Det här har ju varit en väldigt krävande uppgift också för framförallt rumänska och bulgariska marinerna. Jag tycker det är ett bra exempel på också att även om man inte hamnar direkt i krigföringen så påverkas man väldigt tydligt, för att sjöfarten måste hållas igång här. Det är alldeles centralt att det är så.
Just det. Nå, om vi tittar på Ukraina då och själva kriget, då, hur betydelsefulla skulle du säga att de här ukrainska vinsterna på Svarta havet är för kriget i sin helhet? Kan det här till exempel hjälpa dem att återta Krimhalvön egentligen bara med hjälp av marina krafter?
Om man zoomar ut lite grann och tittar på den större bilden här och vilka områden som Ryssland nu har ockuperat och var striderna ligger, så på landdimensionen så kan man ju se det att målet med de stora ukrainska offensiverna som gjordes förra sommaren var ju att försöka nå fram norrifrån och slå söderut ner till Azovska sjön och alltså skära av förbindelserna till Krimhalvön från Ryssland. Och det här lyckades ju inte, kanske beroende på att det var överdrivna förhoppningar om hur svaga ryssarna var och hur starka Ukraina egentligen var. Så man kanske gjorde det här lite för tidigt. Mm. Och sen på andra sidan så kan man ju nu, i och med att Ryssland inte kan egentligen uppträda alls i nordvästra delen av Svarta havet, alltså söder om Odessa i den delen, söder om Odessa, väster om Krim, så har Ukraina möjlighet att med sina marin- och flygstridskrafter påverka situationen på Krim. Och det kan man ju se nästan dagliga rapporter om, att här skjuter man sönder luftvärnssystemen och man påverkar flygbaser och marinbaser och ledningsplatser och andra saker. Så att det här är ganska omfattande fördelar, så att man bidrar alltså genom den här fördelen att forma slagfältet inför nästa fas i kriget. Det skulle kunna vara då att det blir liksom omöjligt för Ryssland att vara kvar på Krim. Så att det är en nordsydlig genom Donbass ner till Azovska sjön och sen en offensiv som riktas västerifrån och norrifrån från Ukraina mot Krim. Och vid någon punkt så kanske det inte går för Ryssland att fortsätta det här på samma sätt om man inte kan få fram förnödenheter och försörja de här förbanden, så ockupationsförbanden som finns på Krim. Så det tror jag kan vara det vi får se framåt här då. Mm. Och då är det ju tydligt att här är det då ukrainska flyg- och marinstridskrafter samt också arméstridskrafterna från andra hållet som spelar roll här.
Du nämnde det här tidigare att du tycker att den här liksom slaget nere vid havet helt enkelt har lite hamnat i skymundan för landstridigheterna. Men varför skulle du säga att det är så viktigt att ta hänsyn till de här ukrainska framgångarna till havs? Utöver då att det ser bra ut med positiva nyheter.
Jag tror att det är så att som jag nämnde, så tror jag att det här har tydliga effekter på den operativa nivån. Alltså om ukrainska uttalade krigsmålen som vi har hört, det är att återta Krim. De ockuperade områdena ska tillbaka till Ukraina. Och det är ju Krim och Donbass här då. Och där har man ju kommit ett steg närmare det målet, skulle jag vilja säga. Så det är på operativa sidan. På den strategiska sidan, så när Ryssland försökte strypa den ukrainska ekonomin genom att hindra export och import och därmed tvinga dem till underkastelse, så har man inte lyckats med det. Utan där så fortsätter Ukraina med export och import. Det finns en ytterligare effekt av det här, och det är att inte bara då i största allmänhet går spannmålspriserna ner, men de höga spannmålspriserna som sköt i höjden direkt efter invasionen, det hade också till följd att utsatta delar av Nordafrika och Mellanöstern, Libanon, Jemen, Sydsudan, Afrikas horn, påverkades väldigt starkt. Och där har vi då på andra pågående öppna konflikter som krånglar till det här. Nu har vi ett stort krig i Europa här, men vi kan inte ha en ny variant av en ytterligare instabilitetsrunda i arabvärlden och Mellanöstern här. Så jag tror att just det här spannmålsavtalet och sen att Ukraina lyckats häva blockaden och få igång sin sjöburna export, sjöburna handel igen, det har haft en stor strategisk effekt faktiskt.
Nu har vi ju då kriget då i Ukraina förstås, och en allt aggressivare hållning mot väst från Ryssland. Och det här har ju nu för tiden inkluderat då Östersjöländerna, Baltikum, Skandinavien, alltså bland annat Sverige och Finland. Och vad skulle du säga, vad kan liksom Finland och Sverige lära sig nu då av de här ukrainska framgångarna i Svarta havet?
Ja, det här är ju en väldigt intressant fråga. Jag tror att den gör ju att... Det är ju huvudskälet till varför vi ska analysera just det här Svarta havet-kriget. Det är ju en pågående konflikt, och de kan man alltid lära sig väldigt mycket av då. Och åtminstone för Sverige och Finlands del så är ju kusten i Östersjön väldigt lång. Medan vi finns då i ett sammanhang där vi har Ryssland som en besvärlig granne, som ett kontinuerligt problem egentligen. Om någon skulle försöka göra någonting liknande mot oss i Östersjön som Ryssland har gjort i Svarta havet mot Ukraina, vad är det då för faktorer som kommer fram? Och det är ju naturligtvis minröjning, det är ny teknik och det är hanteringen av just den sjöburna handeln, att försöka hålla igång den. Liksom Ukraina och nästan alla andra länder så är vi ju starkt beroende av sjöburen handel. 80-90% av allting kommer via havet. Det måste vi ta hänsyn till också. Så att jag tror att man ska studera väldigt noga vad slutsatserna är från den här konflikten. Det finns en del diskussioner här, bland annat om att man säger då att jaha, men nu går det ju inte att uppträda med ytstridsfartyg ute till havs längre här. Det ser man ju, de sänks ju par tio minuter här. Jag tror inte man kan dra riktigt den slutsatsen, för om vi nu ser på en annan marin konflikt som pågår med Houthiernas anfall på civil handelssjöfart i Röda havet och Adenviken. De örlogsfartyg som finns där nere för att skydda det här och slå mot hotarna, där är så vitt jag känner till inte ett enda av de fartygen har träffats eller skadats av de robotar och kryssningsrobotar och sjödrönare som hotarna har. Så det gäller att dra rätt slutsatser av det här. Det kanske är så att det är skyddssystemen som är avgörande i sammanhanget här för att kunna uppträda.
Det som det däremot låter som, tycker jag, drönare kommer att bli väldigt viktigt inslag här. Alltså sådana här sjödrönare, ja, oavsett.
Så är det absolut. Och jag tror att man kommer att se hur det påverkar strukturen på västliga mariner. Alltså man lägger in den här typen av teknik. Man kopplar ihop dem med andra ytstridsfartyg. Man uppträder på olika sätt för att bevaka eller skydda viktiga delar av sjöterritoriet. Sen ska vi lägga till också att kriget inte är över än. Sjökriget det fortsätter. Sen så kan man väl säga också att det är också en svårighet när man analyserar den här delen till sjöss. För att på land så finns det väldigt mycket bilder. Alla soldater nästan har någon form av kamera på hjälmen, och det finns mobiltelefoner som har kameror och så vidare. Och det här gör ju i sin tur att det blir väldigt synligt. journalisterna kommer dit och man ser explosioner och nedbrända hus och strider och sådana saker. Men det är så mycket svårare att se det här ute till havs. Det är ofta gryniga bilder av fartygssilhuetter långt borta. Så det kräver mer för att försöka förstå vad som faktiskt pågår här. Och en delvis annan ram kring hur krig till sjöss utförs jämfört med det på land. Jag kan tycka också att rätt mycket av analysen och kommentarerna där man säger att nu ska vi diskutera kriget i Ukraina, här säger man i massmedia, och då diskuterar man uteslutande kriget till lands. Mm. Men glömmer ofta bort sjökriget i sammanhanget, så vi får faktiskt en ganska skev bild av det här går. Jag menar, du använder ordet själv att det är desperata tider för Ukraina och så vidare. Ja, men om man lägger till sjösidan så ser det faktiskt inte fullt så illa ut om man tar det som en del av den sammanlagda analysen.
Niklas Granholm, stort tack för att du var med i Nyhetspodden och benade ut lite det här.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Silén. Ami Lassila producerade. Max Saloma stod för tekniken. Och kom ihåg att fortsätta lyssna på oss. Det kan du göra genom att logga in med ditt Yle-konto, favoritmarkera oss och fortsätta lyssna.